Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå, hallå. Vi är i rutan. Hej Maria.
Hej everybody i rutan och i etern, om ni nu bara lyssnar eller ja, inte pallar med och se oss på video.
Nej, precis. Då säger jag välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 67 som heter Driftkuckun. Det är ju ett fint gammalt ord som alldeles för sällan använt i dessa dagar. Och är det nu någon som aldrig hört och inte vet vad det betyder, så betyder det ju en person man driver med, en som man förlöjligar och skrattar åt. Mm. Och ni ser alla på bilden vem som är Riksdriftkuckun.
Hovnarren himself.
Ja, honom ska vi prata en hel del om. Vi ska också prata om lögnerskan Linnea Claesson, som vars lögner ju har pågått i många år och nu äntligen börjar ifrågasättas av även av hennes arbetskamrater i influencerbranschen, kanske man ska säga. Och jag kan inte hjälpa att det blev en anglicism här, för det finns inget, det har man inte hittat på något svenskt ord för influencer. Det är ju en som påverkar andra. Lobbyist.
Påverkar. Ja, fast lobbyist, det förknippar man mest med politik. Och det här är ju influerare.
Grupper, ja. Influerare. Ja.
Ja, vi får hitta på ett par ord, Ingrid. Du har ju hittat på ord tidigare som sedermera har blivit faktiskt kommit med i akademins ordlista, däribland färst.
Få färre färst. Ni som inte har hört det innan, så var jag djupt upprörd av att det inte fanns någon superlativ form. Om man slog upp i Svenska Akademins ordlista så stod det få färre minst antal. Det är ju inte klokt. Ja. Och då så skrev jag till Svenska Akademin att jag kräver att ni inför ett superlativ. Och det ska då vara färst. Föreslår jag då. Få färre färst. Mm. Och då så fick jag ett mycket vänligt brev till svar där det stod att ja, det har endast 1700-talet försöka införa en superlativ form, och just färs som du skriver har varit på förslag, men även fest, F-E-S-T. Men tiden var fortfarande inte mogen, tyckte de, men för ett antal år sedan kom det faktiskt in i SAOL.
Faktiskt, och du kanske hade drog ditt strå till stacken där, kan man misstänka.
Man kan hoppas det. Vi ska också tala om den irakiske storbedragaren, mannen som hade minnesproblem i Sverige och sen åkte till Irak och blev försvarsminister. Ett fantastiskt roligt scoop av Chang Frick på Nyheter idag.
Mirakulöst botad. Och vi har precis innan vi börjar spela in fått veta mer om denne man. Rykande, färska, ganska chockerande uppgifter som vi ska berätta för er under programmets gång.
Men först av allt vill du kanske veta om vi har några platina-sponsorer.
Det är ju alltid oerhört spännande, och en liten fågel har viskat till mig att denna vecka är något i hästväg.
Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, du gick ut och berättade om din dator, problemen med att din son hade helt vatten i den och detta skulle nu kosta några tusen lappar att laga, och som lyssnarna har ställt upp. Håll i dig nu, Maria.
Ja.
Pekka har skickat en fantastisk summa och skriver dator plus tre billiga champagne. Så vi får ta det. Jag ska ju komma ner till dig nästa vecka, så då får
Ta
både den där, den från båten och så, jag vet inte, tre tillbör kanske lite för mycket, men tack så hemskt mycket Pekka. Och så har vi vår allra bästa vän Monica som också skickar en fantastisk klant och skriver hoppas det underlättar för er, önskar er det bästa, kram.
Kram.
Leif skickar också en jättefin summa och skriver ni har ett bra jobb. Tom skickar också en imponerande slant och skriver till Marias dator, ni vet vem. Ja, det vet vi. Och Berit har inget meddelande men också en fantastisk slant. Jan skriver kämpa på, vi ger aldrig upp. Tack för det Jan, det gör vi sannoliken inte. Magnus skriver gåva till er, tack för allt, adoptera mig.
Det har vi härmed gjort, virtuell adoption Magnus.
Ja. Thomas skriver ett litet bidrag till dator. Magnus skriver gåva. Mona skriver bidrag till hårt arbetande kvinnor. Gunnar har inte skickat något meddelande. Margareta skriver heja. Och Agneta skriver julklapp till Ingrid och Maria.
Härligt. Vilka, alltså, både du och jag var ruggigt nära och började gråta faktiskt när vi såg detta igår.
Ja. Ja.
Att ni var så många Platina-sponsorer denna veckan. Jag vet, jag blir helt mållös faktiskt fortfarande. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
Nej, det är svårt. Tack och kram och puss och allt möjligt. Ni är fantastiska. Maria och jag må inte ha den allra största publiken bland de alternativa poddarna. Men jag tror, jag är säker på att vi har de absolut bästa och mest hängivna och generösa lyssnare och tittare.
Det är jag fullständigt övertygad om och det blir extra tydligt varje gång vi ber specifikt om hjälp med någonting som dina böter eller som nu min dator. Mm. Då står ni upp som en man alltså, det är inte klokt. Underbara människor och jag har sagt det innan jag säger det igen. Ni ska veta det att de dagarna, för man har dippar ibland där man känner jag orkar inte detta längre, jag fixar inte det liksom. Det här är för påfrestande psykiskt, både för att det är en sån osäker tillvaro och också för att det liksom dränerar en att hålla på med det här hela tiden, det här negativa som det är med nyheter tyvärr ofta ständigt, då är det faktiskt er jag tänker på. Då känner jag att nej vi kan inte bara ge upp liksom. Det, om vi så skulle vilja göra det.
Ja. Nej,
för ni är så många som har.
Det drabbar ju en väldigt sällan, men just det här liksom, att det är ju inte bara du och jag utan vi gör det här tillsammans. Det må vara vi två som babblar och syns i rutan, men det är ni som med er input, ert stöd och er kärlek gör att vi tycker det här är fantastiskt roligt nästan alltid.
Så är det. Och i denna vevan så vill vi också uppmuntra alla att givetvis om ni har en slant över, nu är det ju löning här snart ju. Fortsätt stötta oss så kan vi fortsätta göra det här, för det är bara tack vare era bidrag som vi kan fortsätta. Vi hade inte kunnat skriva artiklar och göra poddar utan ert stöd. Alla uppgifter finns på ingridomaria.se. Det är bankgiro, det är PayPal och det är Swish, och bli gärna månadsgivare. Och det gäller speciellt alla ni som känner jag kan inte, jag är skitfattig, jag kan inte bli Platina-sponsor. Vi uppskattar alla bidrag, även de mindre, och även de kommer ju upp i rutan, de namnen va. Och 100 spänn i månaden som månadsgivare, om tillräckligt många gör det, då gör det en jäkla skillnad.
Ja. Så att, det gör det absolut. Och jag vill också uppmana att det är bättre för oss om ni blir månadsgivare via Swish, då måste ni göra det själv. Jag tror inte man kan ställa in någon sån grej, eller via bankgirot, för att PayPal
snor
tar pengar, en rejäl slant från oss. Ju större slant ni skickar, desto mer tar PayPal.
De tar en procent av det man sätter in, ja, de typerna. Så det är bättre, just det, man kan ställa in Swish på att en gång i månaden swisha.
Jag vet inte, kan man det?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Nu är vi ute på djupt vatten här. Ja. Det är bra, vi hoppar in i nyhets.
Ja, då kan vi börja med en ganska trist nyhet som vi la ut på sidan igår. Var det, va? Att det blir i nuläget ingen förundersökning mot Mattias Karlsson, trots att jag ju menar att han har förtalat mig och jag tycker att det är ett grovt förtal. Men det är klart, han har inte påstått att jag har våldtagit honom som Cissi Wallin har gjort mot Fredrik Virtanen. Där ju, det är väldigt ovanligt ska ni veta att det blir ett allmänt åtal. Och i just det här fallet, till och med Nils Funke som ju är tryckfrihetsexpert, han var förvånad över att åklagaren hade åtalat i det fallet. Och då handlar det ändå om att han har blivit utpekad som våldtäktsman trots att han är friad av en polisutredning. Så då förstår ni hur svårt det är att få en åklagare att ta i detta. Jag menade ju att det var intressant inte bara för min skull utan för att det är en riksdagsledamot, en högt uppsatt riksdagsledamot som alltså förtalar en journalist. Och hur ska det bli om riksdagsledamöter får fritt förtala journalister som är då misshagliga? Men du intervjuade ju Lena Kastlund, chefsåklagaren, och du kan väl berätta vad hon sa.
Ja, alltså hon var, först var hon väldigt liksom, i början av samtalet var hon väldigt på hugget och liksom, alltså försvarade sig med näbbar och klor och så här är det, och yttrandefriheten är väldigt vidsträckt och så vidare. Men hon sa nästan det en gång, är ni, känner ni er missnöjda så begär överprövning. Ni har den möjligheten, och hon återkom flera gånger under samtalet till det, begär överprövning, och hon, innan vi la på så sa hon, jag tycker verkligen att ni ska begära överprövning, och då ska du använda de argumenten som du har använt mot mig nu. Vilket bland annat var för att en av de grejerna hon skrev i sitt beslut då när hon bestämde sig för att lägga ner förundersökningen, inte inleda förundersökning. Det var då att hon skrev att det här var hans tolkning av saker du hade sagt och skrivit. Och då ska jag citera mig själv här. Du skriver att detta är hans tolkning. Men med den utgångspunkten kan man ju säga vad som helst om en människa påstår att detta är min tolkning. Jag kan säga att det är min tolkning att Lena Kastlund är nazist på grund av din frisyr. Och du har ingen chans att försvara dig. Är det rimligt? Mm. Och då blir hon väldigt så här, nej det är klart det inte är. Och bla bla bla. Men så menar hon på att det är ändå så i Sverige. Yttrandefriheten är väldigt vidsträckt. Mm. Och det gäller även liksom om man kränkande uppgifter och så vidare. Det ska väldigt, väldigt mycket till. Men då sa hon det. Begär överprövning. Använd de argumenten du har kommit med nu. Det var fler grejer än så. Och det kan vara intressant för mig att se om en annan åklagare gör en annan bedömning än den jag har gjort.
Mm. Så jag skickade in överprövningen igår. Det slår mig nu att jag inte har fått något bekräftelse. Mejl från registratorn där på särskilda åklagarkammaren. Så jag kanske får mejla igen och be och få det så jag vet att det har kommit in. Men jag ska bara säga det att det är jättebra att vi har en vidsträckt yttrandefrihet. Men det bizarra är ju att den finns inte när det gäller hets mot folk. Så den som säger något svävande om en hel grupp kan alltså bli dömd till och med till fängelse. Men när man pekar ut någon som klandervärd, en person som i det här fallet mig, då är yttrandefriheten plötsligt viktig. Så att det är ju ingen rim och reson i det svenska sättet att se.
Men jag tog ju upp det också, just det exemplet med HMF med henne. Och hon, då var hon så här, ja nej men det är väl också, ibland blir det åtal, ibland inte. Och så menar jag på, nah, det är väl rätt ofta liksom som folk åker dit på det och sådär. Och är denna lagstiftningen då svagare än HMF, och hon vill inte svara. Nej. Hon vill inte säga sanningen. Svaret på den frågan, det sanna svaret är ju att polisen lägger mycket, mycket mer krut på att jaga pensionärer som skriver upprörda saker på Facebook om utlänningar än sånt här.
Ja, precis. Därför att regeringen har sagt att detta ska prioriteras. För det är ju så synd om de som våldtar och rånar och misshandlar oss.
Du Ingrid, det är inte bara regeringen utan det är även Europadomstolen. Jag har ju pratat med Mårten Schultz, du vet, juridikprofessorn om detta och just vad det gäller kränkningsersättningar som folk tycker är helt vansinniga. Du vet, man kan få 70 000 för att någon arab, en arab som vägrar ta i hand får 70 000 för att inte han får ett visst jobb eller du vet, någon busschaufför säger någonting till något huckle eller så. Och det är sådana här helt groteska skadestånd. Och Engla Höglunds mamma får kanske samma belopp för en mördad dotter. Mm. Men då förklarar han bara snabbt dra det så ni vet om det. Det är skillnad på kränkningsersättning och alltså sådana skadestånd som man får i brottmål. De är lägre därför att Europadomstolen har bestämt att de här kränkningsersättningarna ska vara jättehöga.
Ja, vilket bara visar vilket sjukt samhälle vi lever i. Jag menar, det fattar ju vem som helst att det är väl man ska väl inte få 100 000 kronor för att man beter sig som en idiot och vägrar ta folk i hand. Nej, usch, jag vill inte prata med om
och framförallt inte eftersom en del personer har satt det i system då och blir kränkta och sen anmäla det och få ersättning. Du, skiter det nu så fortsätter vi till en annan idiot.
Ja, en annan idiot som heter Prince Andrew. Vi pratade ju om honom redan i måndags, den här förfärliga BBC-intervjun som han av obegriplig anledning ställde upp på och inte sa.
Det var ju Fergie som hade lurat in honom i den fällan tydligen, hittade ju du en artikel om, och hon är också skvattgalen, så det är...
Precis, alltså det vill säga Sarah Ferguson, hans numera frånskilda fru, men tydligen delar de palats och gör det mesta.
De bor ihop och,
ja, de är konstiga. Och hon tyckte att det var, påstod den här artikeln då, att hon tyckte det var en jättebra idé, för nu skulle alla få se hur fin Andrew var, att han har trott att han har skuld i detta. Och så blev det precis tvärtom. Hela världen tycker att han är en fullblodsidiot, och drottningen har sagt till honom att stiga åt sidan. Han kommer nu under överskådlig framtid, jag vet inte hur länge, men i alla fall inte att ha några uppdrag för kungahuset.
Så kan det gå. Det var ju liksom på tiden att Elisabeth satte ner foten, tycker både du och jag. Det borde hon ju egentligen kanske ha gjort redan när han var ung.
Ja.
Så som han betedde sig då. Men han är ju tydligen hennes favoritson. Så att, det är ju ganska uppenbart när man ser tv-serien The Crown, som du och jag hets tittat på i veckan och sett hela tredje säsongen av. Och den ligger nu ganska nära verkligheten, misstänker vi. Det är ju ganska uppenbart att hon inte är så förtjust i prins Charles i alla fall.
Nej, och det är så intressant. Och det är ju det att han påminner ju henne om hennes egen död. Och likadant är det för honom, framkommer det här, att han har ett väldigt ambivalent förhållande till sin mor, därför att det är klart inte han går och önskar livet ur henne, fast liten då, för det är ju bara då han kommer att bli kung. Och nu är hon 93 och han är 70 och han har fortfarande inte blivit kung. Hon dör aldrig.
Han kanske dör innan henne, vem vet.
Ja.
Men där har vi ju, det tycker vi väl ändå att vi har ett bra kort där i så fall, nämligen William, som verkar vara en hyfsat stabil person och har en trevlig fru. Så till skillnad från lillebroren som vi verkligen, han kommer ju aldrig komma i närheten av tronen i, som tur är, i och med att William redan har, är det 3 eller 4 barn? 3 va?
3 tror jag. 3.
Tack och lov, för han är ju gift med en fullständigt skvatt galen kvinna, den här hemska amerikanskan. Vad heter
Meghan.
Meghan. Ja, nej, men det är intressant. Han har fått steppa åt sidan nu, så att vi är ju, det tycker vi som sagt att det borde han ju ha fått göra för länge sedan. Men frågan är hur alltså, medierådgivare är ju fullständigt, de är ju fullständigt omgivna av medierådgivare. Det gäller även Löfven som vi ska prata om lite senare. Hur kan man begå sådana fatala misstag och skicka ut sin arbetsgivare i sådana här situationer som vem som helst hade kunnat förutse skulle sluta med en tågolycka?
Ja, därför att de måste ju veta hur han är, att han är en osympatisk dryg typ. Och då skulle de i så fall sagt antingen nej, ställ inte upp på det för du klarar inte det, eller så skulle de preppat och talat om för honom vad han skulle säga istället. Men, och jag menar bara det här att han påstår att han inte svettas och att han minsann aldrig festar. Det har ju fått alla tidningar att gå igång och leta upp massor med bilder på honom där han står med unga lättklädda damer och svettas.
Han kramar aldrig folk på bild, och de har plockat fram massor med bilder när han tar folk, kvinnor på gumpen och kramas och pussas och allt vad det nu är liksom. Allt sånt här. Han är alltså så extremt arrogant så han förstår inte ens hur lätt det är att motbevisa sånt här. Så högt över tror han att han står. Han kan bara ljuga utan, helt fritt utan att någon liksom kommer att ifrågasätta det. Då förstår man lite grann hur han och hans kompis Epstein har kunnat hålla på i alla år, därför att de trodde att de var osårbara.
Untouchables.
Usch, ja.
Ja, nej, men vi tycker att det är så att ni har Netflix och ännu inte upptäckt The Crown, så kan vi varmt rekommendera. Finns nu alltså 3 säsonger, var säsong 3 lades ut i veckan här, och det är en väldigt, väldigt intressant serie som handlar om det brittiska kungahuset från det att vad han nu hette, David hette han egentligen, men som kung hette han något annat.
Edward VIII.
Ja, något sånt. Han abdikerade ju efter bara efter bara 10 månader. Nej. På tronen, så att Elisabeths far fick bli kung helt plötsligt, och sen dog han för han hade lungcancer, så att hon blev ju då drottning väldigt, väldigt ung, och nu är hon ju den som har suttit längst på tronen, till och med längre än drottning Victoria.
Helt otroligt, och de trodde i början av hennes drottningkarriär att de, bland annat så den här farbrodern som hon sedermera försonas med längre fram, jag ska inte spoila det, men han kallade henne för Shirley Temple, och många andra tyckte att hon var ung och dum och det här skulle hon aldrig klara av och så vidare. Well, det gick ju ganska bra och jag måste säga det apropå The Crown. Min man frågade, han märkte ju hur besatt jag var här i veckan då, att är det en tjejserie eller? Ja, så det är det nog, sa jag. Och så började jag tänka efter, är det det eller? Så var jag så, nej, men vänta, det är det kanske inte. Därför att det är väldigt, väldigt mycket nutidshistoria. Ja. Så ni killar behöver inte vara rädda för att se den. För det är inte liksom en tjejserie på det sättet som Outlander till exempel. Att det bara är massa, åh, de har massa sex och det är liksom sådär, ja, mer trams och flams. Utan det är väldigt, och det är väldigt historiskt korrekt. Ingrid och jag har googlat som galningar på det mesta och allt stämmer.
Sen är det klart att de gör lite att de inte kan veta exakt hur konversationerna har gått och sådär. Men det man har kollat visar sig stämma väldigt bra. Och sen har de gjort någon ändring på något år hit och dit och sådär för att det ska passa bättre ihop i historien. Men det var ju väldigt spännande till exempel med prins Philips mamma som ju då, det hade vi ingen aning om du och jag, att hon var nunna i Aten. Och hade liksom varit inne på mentalsjukhus och allt möjligt. Men det var, ja, nej, den är klart sevärd.
Ja, Ingrid, jag tror att de har ju flera historiska konsulter som arbetar med serien. Och typiskt brittiskt att göra det så välgjort in i minsta. Brittiska tidningar har jämfört med vad hade de på sig egentligen. Så att de har kopierat allting i minsta detalj. Liksom. Ja. All scenografi, alla kläder. Allt. Och skådespelarna är fruktansvärt duktiga. Killen som spelar den unge prins Charles har lyckats naila hans, nu var jag där med en anglicism, kroppsspråk på pricken. Det här lite kutiga, sådär, att han tittar på folk sådär och han pratar sådär lite konstigt ju. Så. Ja,
lite eftertänksam.
Ja, sedan.
Ja, nu ska vi gå över till en annan lögnerska. Den här gången. Linnea Claesson, kvinnan med det mångfärgade håret som har gjort sig ett namn på att lägga ut bilder på Instagram, så kallade dickpics, som hon påstår att hon får skickade till sig en masse. Nu var det en francisism eller vad det kan heta, en frankis. Fast det är ju faktiskt accepterat att säga en mass i Sverige.
Inga böter till mig.
Jag menar, det är klart att vi som har ögon och ser med öron och hör med länge har förstått att det här är bara bullshit ju. Och vi är ju många på den alternativa sidan som har avfärdat henne som en lögnerska länge. Men det som har hänt nu, det är att folk i hennes egen bransch nu har gått ut och sagt att det här verkar ju inte stämma. Så hon, flera av de här dickpixen, som låter lite bättre att säga en snoppbild av någon anledning, därför kör vi dickpix. De har hon hittat från olika gayporr-sajter. Och visst, det är ju inget som säger att inte svenska män kunde sitta och skärmdumpa sådana bilder för att skicka till henne. Men i så fall är det väl mer för att retas med henne än att det är så att män överlag tycker det är så kul att fotografera sin egen snopp och sen skicka den till just Linnea Claesson.
Ja, och det slutar ju inte där, va? Det är dels de här alla miljarder dickpics som hon påstår sig ha fått, var den första skulle ha varit 2002 när hon var 10 år gammal. Och problemet med det är ju bara att det fanns knappt MMS då som folk har kommit på. Alltså det var väldigt få som hade så fina telefoner att man ens hade möjlighet att ta emot MMS. Och att en 10-årig fullständigt okänd Linnea Claesson plötsligt skulle få snoppbilder i det läget, så där va. Men jag menar, och det har vi ju alla reagerat på, inte bara det med de här bilderna, utan det är väldigt mycket annat. Hon råkar ständigt ut för olika konstiga saker, att folk trakasserar henne, obehagliga gubbar stöter på henne. Det var någon ambassadör hon hade hittat på som inte fanns, som rimmade på henne när hon skulle hålla tal, och för övrigt så höll hon inte tal, eller hur nu var. Alltså hon verkar lida av ganska svår mytomani, har jag en känsla av.
Jag tror det också. Men det som ska sägas om detta, det är ju att det tydligen är väldigt lukrativt i Sverige. Hon har alltså det här Instagram-kontot som heter Assholes Online. Hon har 279 000 följare. Hon har fått pris av FN-förbundet. Hon utsåg till framtidens mäktigaste av TCO. Blev kolumnist för Aftonbladet och Sommarpratade i P1. förstår du hur bisarrt det är?
Ja, men där har ju också, det här är ju ytterligare då en aspekt i det hela, att det är ju lönsamt för henne att ljuga. Hon måste ju hålla igång den här.
Ja,
vad ska hon annars lägga ut på sitt Instagramkonto?
Ja, du får inte glömma det också, att hon blev ju också prisad som årets jurist av tidningen Dagens Juridik, trots att hon så vitt vi förstår inte har läst en enda poäng juridik, åtminstone är hon inte jurist. Det är helt, alltså det är någonting med Sverige, ska jag säga någonting dåligt om Sverige och den svenska mentaliteten, att vi är väldigt, inte bara förlåtande utan förtjusta i mediokra människor.
Mm. Men ja, precis. Är det inte en slags kunskapsförakt? Och framförallt att man föraktar folk som har, vi använder ju aldrig titlar i Sverige och det kan man ju tycka är sympatiskt. Men å andra sidan i till exempel Tyskland eller Frankrike så skulle ju folk bli otroligt förolämpade. Där har de kämpat sig till en doktorsgrad eller vad det nu kan vara. Då fan ska folk kalla mig doktor också.
Mm. Herr doktor.
Ja. Även i USA kallar man, alltså till exempel de familjen som jag jobbade för, där mamman var ju lärare på college. Och då kallas hon för professor.
Mm. För det betyder lärare.
Ja, typ. Universitetslärare i alla fall. Ja. Och så är det. Professor Carly, de kallar inte henne för Susan. Glöm det alltså. Hennes elever. Aldrig i livet.
Så att... Nej. Men det finns också de som försvarar Linnea Claesson. Vi har till exempel en Marcus Berggren som skriver i GP så här: visst, hon kanske hasslar och skarvar, men I got news for you. Det har vi killar gjort sedan urminnes tider. Det är därför vi styr den här planeten. Världen är en mörk plats. Det betyder inte att den skyldiga är den vars hår lyser i mörkret. Vad är detta för en tönt?
Ja, och återigen, de där vänsterkillarna verkar ha väl liksom problem överlag, för att det var ju likadant under MeToo när de påstod att alla killar minsann trakasserade kvinnor och tog dem på brösten och rumpan och så vidare, och vi på högerkanten var helt så, va? Vi känner ingen kille som gör det.
Men som man känner sig själv känner man andra. Men du kan väl också berätta om kriminologen Nina Rung.
Ja, nu vet säkert vem hon är. Hon brukar dyka upp. Jag vet, är hon lesbisk? Får man lov att säga det?
Ja, hon
har det där typiska utseendet. Och hon är uppenbarligen väldigt vänster. Hon har varit tidigare varit ute och föreläst tillsammans med Linnea Claesson. Så hon är ju kompis med henne. Mm. Hon skriver ett väldigt, väldigt långt försvarstal för Linnea Claesson på Instagram. Som är fullt med så här, vad heter det, versaler för, vilket ju men alldeles bortsett från, och så skriver hon då bland annat att jag tänker så här: oavsett om Linnea skulle ha hittat på, överdrivit eller sagt något annat som inte går att bevisa, vad har det resulterat i? Att klimatkampen raserats, att hatet i samhället har ökat, att barn får mer illa? Nej, snarare att fler fått pepp att stå upp för sig själva. Påminnelse om att var snälla. Fler har fått veta mer om övergrepp och våld, om feminism och om medmänsklighet. Om det är värt att granskas för på det sätt som sker nu, well, då har vi ett samhälle som håller på att bli precis så där kallt och jävligt som många av oss är rädda för. Och nu... Och jag kan mest av allt fundera på varför det sker. Hur Linnea kan uppfattas som att utgöra ett sånt hot när det samtidigt finns krafter som på riktigt är ett hot för de flesta av oss. Och så tänker jag på, alltså det här är för dumt. Och så tänker jag på allt patriarkatet gör medan feministiska frågetecken skribenter skriver kritiska texter, eller medan man poddar. Eller medan poddar letar bevis. Med andra ord, de som tillhör deras sida, de som är på vänsterkanten, de ska inte ifrågasätta de egna.
Nej.
Ska inte granska de egna, utan för det är för en god sak, och det är exakt detta resonemanget som har föregått alla sådana här hoax grejer om, med hatbrott i USA som ju du och jag har pratat om en del av dem i podden. Jussie Smollett bland annat som påstod sig, vad var det han sa hade hänt? De hade slängt en snara runt halsen på honom.
Ja, det var två rasister i alla fall som hade attackerat honom och tagit hans smörgås när han var och köpte någonting mitt i natten. I själva verket var det två stycken nigerianer som han själv hade betalat för att de skulle hoppa på honom och påstå att det var nazister. Men alltså, jag menar att den här Run, hon är ju helt av banan, men det värsta är att hon påstår att hatet inte har ökat. Det är precis det har gjort. Det är Linnea Claesson gör det ju, uppvigla unga kvinnor att hata svenska män som de är betydligt tryggare och gladare hos än när de går med utländska män, vilket till exempel det antagligen visar sig vara fallet med den här försvunna Vilma, 17-åringen i Uddevalla. Den killen som nu häktades idag, han är häktad trots att det inte finns någon kropp ännu, så är han häktad misstänkt för mord.
Ja.
Han har något irakiskt ursprung, kurd säger vissa, men det vi vet är att han är svensk medborgare nu men har tidigare varit irakisk medborgare.
Ja, precis. Och det är ju också så här, ytterligare ett problem i det här, det är ju då att Nina Rung är kriminolog och alltså forskare. Och om man som forskare har den här inställningen till sanningen, då fäster inte jag nu, det har jag inte gjort tidigare heller, men jag fäster nu absolut ingen vikt till hennes forskningsresultat om hon tycker liksom att det är syftet som är det viktiga. Den här inställningen har berett vägen för allt möjligt elände genom historien.
Men det är ju typiskt många kvinnliga forskare. Alltså att de är inte där för att ta reda på sanningen, utan de är aktivister. De har en viss sanning som de vill föra fram och bryr sig inte dugg om huruvida det är sant eller inte. Därför att ändamålet helgar medlen.
Ja. Vi får se hur det går för Linnea Claesson. Förhoppningsvis, jag önskar inte henne personligen något ont, men hon ber nästan om ursäkt, skriver du. Hon bad inte helt om ursäkt. Om hon hade pudlat helt och sagt okej, ja, jag har hittat på och jag trodde att jag gjorde det för en god sak, bla bla, då hade jag varit beredd att förlåta henne. Alla kan vara dumma och unga och ha konstiga saker för sig. Hon kanske blir indragen i det här utan att hon, du vet, det spann loss liksom bortom hennes huvud. Jag vet inte, jag försöker vara lite djävulens advokat och lite schysst här nu. Men liksom så länge man kör den här Prince Andrew-inställningen att jag skiter i vad ni säger för jag har ändå alltid rätt, då kan man faktiskt dra dit pepparn växlar enligt mig.
Mm. Ja, och alltså hon skriver så här. Att jag redigerat och klippt i konversationer för att de ska passa in i en Instagram-bild är ingen hemlighet. Samtidigt medger hon att hon varit otydlig i hur hennes inlägg har producerat. Bla bla, det är någon slags halvursäkt.
Ja, vi får se vad som händer med Linnea Claesson.
En betydligt smaskigare bedragare är ju försvarsministern i Irak.
Ska du berätta liksom del ett av den här storyn så kan jag ta del två?
Ja, så kan vi göra. Det var ju då Chang Frick på Nyheter idag som häromdagen i tisdags skrev så här. Nyheter idag kan avslöja att Iraks försvarsminister Nadja al-Shamari är folkbokförd i en förort till Stockholm och svensk medborgare. Något hans parti Watanya-koalitionen förnekade när han föreslog som försvarsminister. I Sverige har al-Shamari varit sjukskriven på heltid på grund av minnesproblem. Okej, det här har ju så många ingredienser i den här historien, men liksom bara i Absurdistan kan något sånt här hända. Våra makalöst naiva, godtrogna, galna myndigheter. Åh, har du problem med minnet? Nej men lille vän, då kan du ju inte arbeta, då får vi sjukskriva dig. Sen åker han till Irak och blir försvarsminister. Som någon skrev på Twitter. Jaja, men han kom ju inte ihåg att han hade varit i Sverige.
Ja, och man kan väl säga då att steg två i den här trestegsraketen som det har visat sig vara hittills, det kanske finns fler steg som Chang tänker publicera, det vet man ju inte. Men det är ju då att både al-Shamari själv och hustrun uppbär bidrag från Försäkringskassan. Båda är, vad jag begriper, sjukskrivna och går på socialbidrag och har uppgett att de saknar förvärvsinkomst. Och detta har ju nu då resulterat i polisutredning åtminstone mot honom. Jag vet inte om det även är mot henne. Fattade du det?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men de har en källa i polismyndigheten som berättar att redan i början av november inkom den anmälan om både bidragsbrott och folkbokföringsbrott. Mm. Och i den här... ja, de har uppgett att de saknar då jobb så att de lever på socialbidrag. Men nu är det ju, jag vet inte riktigt, är de skilda nu eller hur är det? För att hon har väl alla anledning att skilja sig, var ju det senaste vi...
Den smaskigaste delen i detta kom ju här nu precis innan vi började spela in. Och det är ju då rubriken I want to fuck you 666. Detta är ett av ett flertal sms till unga män som Al-Shamari har skickat då. Det visar sig nämligen att han är flaming homosexual och hustrun har till slut tröttnat på hans eskapader och alltså jag fattar inte riktigt vad hon har polisanmält honom för, men det har i alla fall...
Nej, men tydligen hade han ju även slagit henne. Och när hon polisanmälde då så berättade hon dessutom att han gick bakom ryggen på henne och skickade sex sms. Jag förstår inte varför Chang skriver unge svenske mannen. För svenska är han ju absolut inte, för de har ju skrivit de här
arabiska.
På arabiska och engelska och någonting på svenska. Men uppenbarligen så har han haft den här försvarsministern väldigt intresserad av karar och deras bakdelar.
Mm. Så är det. Nej, jag tror att Chang menar att den här personen är i Sverige också. Den här kontakten har skett i Sverige och det är en av ett flertal vad jag förstår. Han pratar i de här sms'en väldigt mycket om hans rumpa och man förstår liksom att han är väldigt intresserad av framförallt just den kroppsdelarna, like your ass skriver han bland annat. Och allt det här har ju gjort hustrun upprörd och hon, vi ska säga, ska läsa det smaskigaste här som hon säger i polisförhör. Det står även att barnen har bevittnat våld, ja precis, han har slagit henne då och varit oroliga över sin mamma. Vidare står att även att fadern, alltså Al-Shamari, är verbalt aggressiv och utsätter familjemedlemmarna för psykisk misshandel. Citat. Han är otrogen. Det är mycket uppenbart. Han verkar inte bry sig om att vi vet om hans otrohet. Han har sex med andra män, jag vet det. Han har Viagra som han får från Irak. Han tar tabletter varje dag. När jag säger åt honom att han gör fel mot mig så skriker han åt mig och slår mig. Jag har vaknat mitt i natten för att gå på toa och då har min man legat bredvid mig i vår säng och onanerat samtidigt som han har haft telefonkontakt med andra. Vilken kille alltså.
Ja, vilken kille. Och även äldsta dottern stödjer detta och säger till polisen. Allt bråk i vår familj mellan mamma och pappa är på grund av att pappa är homosexuell. De har bråkat jättemycket om det. Ja, Chang, vi ser fram emot del 4.
Fler delar, ja. Men då ska man ju understryka att vad jag begriper sig, det är inget sånt här som har gjort att han har fått uppehållstillstånd i Sverige. Att han är gay.
Nej,
för det kan man ju få att man kommer från ett sånt land där
numera kan man ju det ju. Så att nu är det en ganska vanlig grej att säga det efter sig.
Hör du mig?
Fån höll på att dinga så här. Jo, att man säger att man är bög därför att då får inte, alltså Migrationsverket, de har ju gått på kurser hos RFSL. Du vet, så att de får inte ifrågasätta dig för då skulle det vara extremt kränkande. Så det är ett mycket enkelt sätt att få uppehållstillstånd i Sverige och säga att man är bög. Men nej, så är inte fallet här, för han är nog ingen pride-bög så att säga. Utan han har ju fru och en massa barn för att inte någon ska få reda på att han är bög. Men familjen var det tydligen inga problem att visa det för.
Hela historien är så vansinnig och man kan garva åt det här med liksom, hans bögeri och så. Men det är ju egentligen en parentes. Det är ju mest att vi tycker att det är, skänker ytterligare en dimension till det här vansinnet. Men det allra mest allvarliga är givetvis korkade, dumma Sverige som låter sig luras gång efter annan. Och ett sånt här flagrant exempel var väl länge sedan vi såg sist. Och jag menar, det är ju sällan man får såna ett sånt fantastiskt bevisläge att någon blir minister i ett annat land och därmed motbevisar att de skulle ha minnesförlust.
Ja,
men däremot så kan man ju liksom bara ana under ytan hur många såna här bedragare vi har i landet.
Mm. Ja, oh, du, de är många. Men så sa jag till dig då att jag hoppas verkligen att de översätter det här till arabiska så att den irakiska regeringen får reda på vad det är för en försvarsminister de har. Fast sen kommer jag på, nej, då kommer han ju tillbaka till Sverige, så att jag hoppas inte de sparkar honom. Men det jag hoppas är att svenska myndigheter omedelbart drar tillbaka bidragen och stämmer honom för allt han har fuskat sig till. Och tyvärr kan vi ju inte ta medborgarskap, eller kan och kan, de vill inte ta medborgarskap ifrån folk. Så att,
men är han medborgare då? Det är inte bara det att han har uppehållit
sig. Nej, han är svensk medborgare.
Jesus. Mm. Gud. Kan man ens bli försvarsminister i ett annat land då, eller?
Alltså... Ja, det är ju frågan det. Men de verkar ju inte veta om att han är svensk medborgare. Så jag tror att hans dagar i den irakiska regeringen är räknade. Speciellt framförallt när de får se sex-sms.
Herregud.
Ja, nu är det i alla fall hög tid att kasta oss över driftkuckon, riksnarren, Sveriges statsminister Stefan Löfven.
Stiffe, går det bra för dig?
Jag tror att vi ser slutet på Stefan Löfvens statsministerperiod. Man ska aldrig säga aldrig, för sossar är en sort för sig själva. Men han har ju fått extremt mycket kritik efter Agenda-intervjun. Alltså till och med från såna trogna supportrar som Lena Melin.
Ja, och det enligt dina fåglar sved tydligen extra mycket att just hon var kritisk. Vad kan du berätta om det?
Ja, hon kallar ju det för en katastrof. Och du vet, han är ute på en turné. Och Rebecca Uvell har ju då avslöjat att det är ju inte alls det att han ska ut och träffa folk och träffa vanliga människor och höra vad de vill. Utan han åker runt på en turné till städer där Socialdemokraterna har tappat extremt mycket i det senaste valet. Så det är en ren och skär liksom fjäskturné för att försöka få tillbaka att folk ska bli så imponerade av att statsministern kommer till Klippan minsann. Och så är det som vanligt då att folk får skriva ner frågor och så läser någon upp, granskar vilka frågor som ska läsas upp så att han ska slippa obehagliga frågor. Men det som fåglarna säger är att det är många inom partiet som vill ha bort Löfven. Men frågan är om de kommer att lyckas. En fågel sa så här: kom ihåg att det är Stockholm som styr. Vi har konflikten mellan stad och land, mellan nord och syd. Och i söder, tyvärr, stödjer folk Sheikhen Arabi som ny partiledare. Ja, enligt fågeln är det så. Och i norra Sverige håller man på Magdalena Andersson.
Ja.
Frågan är vad Stockholm vill. För Stockholm är det viktigaste distriktet. Och sen är det ju så att Sheikhen Arabi har inte lyckats. Han har ju också varit ute på turné. Men det verkar inte som det har gått så bra för honom. Så just nu är det nog Maggan som ligger bäst till. Men vad vill Jämtin och hennes The Dirty Dozen? Det är det allt handlar om.
Ja, det vet vi. Hon styr med järnhand bakom kulisserna.
Det kan ju vara så att det är någon tredje som ligger och lurar i vassen. Du vet, de här kandidaterna har ju säkert skit på varandra. Vi vet ju att Sheikhen Arabi, han har ju redan så mycket skandaler. Alltså det bara det att han var illegal flykting och att han förskingrade pengar från SSU och allt möjligt. Men det kan ju finnas ännu mer. Det kan finnas någon, du vet, man träffar många som är SSU-ordförande och som minister och allt det där. Man träffar många människor, är på många fester. Kan finnas mer på honom. Tänk, kan det ju finnas filmer och bilder på Maggan i någon pinsam situation på fillan eller någonting sånt där.
Ja, precis. Jo, nej, det är naturligtvis. Jag slås av tanken nu när du pratar om att det kan finnas andra kandidater att fram till för par, tre veckor sedan någonting, så kanske Mikael Damberg hade varit en kandidat, men nu har ju, så som han har hanterat det här skjutningarna, våldet och det, och nu när de har verkligen knuffat fram honom för att han ska ja, få ta all skit, och det har han gjort väldigt dåligt. Han har, han har liksom hanterat det inte bra. Han har framstått som osäker och sagt konstiga saker. Och så jag tror han har ju bränt sina skepp om han nu skulle vilja ha den posten.
Ja. Men vet du vad som slog mig? Vem som skulle kunna komma smygande i vassen?
Ygeman eller?
Ja! Ja. Mm. För han var ju så populär ända tills du vet det här med misstroendevotum och så. Och nu har han legat så låg så att han kanske planerar att stiga fram när Maggan och Shaken har kastat skit på varandra. Eller deras, de gör ju inte det själva officiellt utan deras kader av människor. Då plötsligt stiger han fram ren och fin och käck och glad.
Ja, jag har hört att det finns en del skit på honom också i och för sig, men det är ju ingen, vad hette hon, ministern som fick sparken för att hon hade druckit ett glas vin när hon körde över Sundsbron?
Jag kan aldrig komma ihåg det, är något konstigt.
Ida Hadzialic.
Ja, just det. Ja,
det skulle kunna vara ett alternativ om man ville alltså välja någon som är ung och lite fräsch och lite fräck och frän och sådär. Om den, jag menar, hennes skit är ju redan ute. Hon har redan åkt dit för rattfylla, hon har gjort avbön och hon har bett om ursäkt och allt det där liksom.
Ja, nu är hon väl ordförande i Stockholms stad.
Ja.
Men ja, men jag tänker så här, jag skrev en artikel om det som jag pratade om i måndags, det här med att sossarna har nu helt övergett svenska arbetare och siktar bara in sig på muslimska väljare. Då, men de enda svenskar de väl egentligen fortfarande har kvar, det är väl de äldsta pensionärerna. Jag tror att de skulle vara så, om man nu ens vill ha dem kvar, att de skulle vilja ha en 30-årig utländsk kvinna. Är det så landsfaderligt?
Kanske inte de, men de kommer ändå snart att dö, resonerar sossarna, så kvittar. Men unga, tänk, unga kvinnliga väljare med utländsk bakgrund, skulle kanske hon kunna dra från alla hörn och kanter, jag vet inte. Eller lite yngre människor överhuvudtaget, även svenskar. Jag vet inte, det var bara en tanke som dök upp helt plötsligt, att det, om de vill liksom go a completely different way, men det intressanta är ju att dina fåglar brukar ju vara väldigt rätt på det, och framförallt fåglarnas kontakter på Sveavägen 68 brukar vara väldigt bra. Och bara en liten stund innan vi började liksom jobba med manus och sånt där idag, så kom nyheten faktiskt att intern kritik mot Löfven och S-ledningen har tappat greppet, vilket var intressant, och det är Aftonbladet. Därför att fram till nu så har ni försökt att hålla pokerface, känns det som, att ingen kritik, intern kritik får lov att sippra ut.
Nej, men gör de det i Aftonbladet.
Mycket intressant, och de har ju såklart bra kontakter, så det är ju ingen tillfällighet att det är just Aftonbladet. Det är ju många partivänner som vill prata med just dem. Och tydligen så är det många ute i landet, står det här, som tycker det vore bra med en extra kongress. Så det är inte Stockholmsdistriktet då, utan, utan det är ute på landsbygden som man har börjat känna liksom att vi måste dra en gräns någonstans innan vi har sänkt hela skutan fullständigt. Ja.
Och i, just i detta nu så sitter Socialdemokraternas partistyrelse i ett krismöte för att arbeta fram en strategi. Och det är också Aftonbladet som skriver att det finns stora förhoppningar på det här, på den här strategin som ska lyfta partiet ur det akuta läget. Nej, jag vet inte. Alltså, vi pratade ju i måndags om Stefan Löfvens katastrofala intervju där han liksom påstår att den här våldsamma kriminaliteten vi ser idag har ingenting med invandring att göra. Och i morse var då partisekreteraren Lena Rådström Båstad, det är riktigt tungvrickarnamn, i Sveriges Radio, vad heter
morgon,
det?
Morgon med P1, va?
Morgon med P1. Ja. Och skulle då, tänker man då att hon skulle rätta till och förklara vad han egentligen menade. Och jag tycker hon gjorde saken ännu värre.
Vi ska lyssna på ett litet klipp med Lena Rådström Båstad från P1 i morse. Så här lät det.
I studion så finns Lena Rådström Båstad, partisekreterare för Socialdemokraterna. God morgon.
God morgon.
Om vi skulle börja då i Stefan Löfvens intervju i Agenda, vad tycker du om det han sa?
Jag tycker den här veckan visar tydligt hur svårt det är att i dagens debattklimat föra resonemang om segregation, om kriminalitet. Och det blev väl ganska tydligt efter den här veckan att det, ja, det är svårt.
Hur tydlig var Stefan Löfven själv med vad han ville säga då?
Nej, men Stefan Löfven förde ju ett resonemang som är rätt i sak, att segregation påverkar självklart vilken väg man väljer, och det har en koppling till, till kriminalitet. Men jag tror att så här, idag är det nog många som har bilden av att tittar vi på gängkriminalitet, förknippar man det med unga män, utländsk bakgrund. Men med det sagt, finns det då någon direkt koppling mellan migration och kriminalitet? Nej, självklart inte. Däremot så vet vi att segregation påverkar socioekonomiska faktorer, klass påverkar. Vilka
men samtidigt vill ju Stefan Löfven inte ens koppla den stora invandringsvågen med utsatthet och segregation.
Jag tror att vi behöver titta på hur segregationen har utvecklats i Sverige under väldigt många år. Mm. Det här är ju inte någonting som uppstått de senaste 3 åren därför att vi råkar resonera om det. Det har ju funnits under väldigt många år.
Vi såg inte det här komma, upprepade Stefan Löfven flera gånger i intervjun. Håller du med om den bilden?
Så här, jag har varit kommunpolitiker under väldigt många år. Att Sverige är segregerat, att min hemstad Örebro är segregerad. Nej, men det är ingen nyhet. Det är klart att vad Sverige inte såg, sprängningar, skjutningar, det är någonting annat. Men att segregationen har funnits i Sverige under lång tid, att vi måste få barn att göra andra val än att välja den kriminella banan. Vi måste få människor i arbete, polisen behöver göra sitt.
Ja, Ingrid, det är faktiskt bland det mest svamliga jag har hört någonsin, till och med för att komma från en sosse, så är detta ovanligt osammanhängande, tycker jag.
Ja, alltså det är helt snurrigt. Hon konstaterar att det är män, unga män med utländsk bakgrund som begår brott. Har det med invandring att göra? Nej, givetvis inte, säger hon. Lena Rådström Båstad, om alla dessa unga män med utländsk bakgrund aldrig hade befunnit sig i Sverige, så hade vi inte haft
det här problem med segregation och segregation.
Ja. Men jag skiter faktiskt i alltså, allt deras prat om socioekonomiska orsaker. Jag skiter högaktningsfullt i det. Hade de inte varit här så hade inte dessa brott begåtts. Så enkelt är det.
Och det är ju också så att förutom att det alltså evidensvärdet för att det överhuvudtaget skulle finnas någonting som heter socioekonomiska orsaker är väldigt lågt. Man har inte liksom kunnat tillmäta, i seriösa studier så har man inte kunnat tillmäta det någon större betydelse. Och alla som har ögon och ser med öron och hör, man kan ju konstatera att det finns massor med fattiga människor överallt i världen och även i Sverige, människor med dåligt, som har det dåligt sen, som inte blir kriminella. Alltså är det framför allt andra orsaker som väger tyngre. Och vi löste ju en bra kolumn, och glömde vi just klistra in den länken för vi visste inte att jag skulle säga detta nu, av Patrik Engelau i veckan, där han pratade om just det här. Och den ganska tråkiga rubriken var socioekonomiska orsaker.
Mm. Ja, han gör ju aldrig rubriker, det är bara överskrifter.
Ja, det är synd, därför att han förtjänar fler läsare. Mm. Och jag hade direkt kunnat plocka någonting ur hans text och bara smaska dit det. Så hade,
ja, men jag tror det, alltså det har blivit en grej för honom, eller han ska verka lite så. Han är inte en kvällstidningsmurvel som du och jag.
Ja, men hur som helst så sa han, nu ska jag göra mig impopulär och konstatera att det finns inte någon evidens för det här med socioekonomiska orsaker, men däremot så finns det evidens för kultur och ärftlighet. Inte på så vis att individer är, du vet, ödesbestämda att bli kriminella naturligtvis för att de har vissa gener. Däremot att man, precis som om du har gener som gör dig mer mottaglig för diabetes, så är det större risk att du får det. Ja. Det är inte 100% säkert att du får det, men mottaglighet. Va? Och de här unga människorna, de kommer från väldigt våldsamma kulturer och de har... Det finns ärftlighet i detta. Yeah. Tyvärr, det är därför Mellanöstern till exempel ser ut som det gör.
Mm. Ja,
det
men
finns
absolut.
Ställen i världen där folk är mycket, mycket fattigare än vad de är i Mellanöstern. De är inte så våldsamma.
Nej, och uppenbarligen är vi väldigt långt ifrån den diskussionen. Men det här kan vara embryot till en början till en sådan diskussion. Vad heter han, den här kriminologen som fick sluta forska på det? Han som själv har utländsk bakgrund. Slarlassan.
Nej, Amir Sarjaslan tänker du på? Eller?
Fast, ja, Sarjaslan.
Men han är inte kriminolog.
Nej, förlåt, men han är forskare. Och ja. Han forskade just på det här med, ja, för att säga det liksom lite slarvigt, kriminella gener.
Han håller på med genetik och sånt. Jag vet inte vad namnet är.
Men han blev så könhalad att han fick byta forskningsområde.
Och nu är han verksam vid universitetet i Helsingfors. Mm. Därför att de tyckte att det han gjorde var bra. Så att jag tror han är tillbaks till sitt ursprungsforskning igen, fast i Finland.
Okej, okay, bra. Ja, men nu vill jag då också hävda att Stefan Löfven ljuger kopiöst när han säger vi såg inte detta komma. Mm. Och jag fick ett mejl här om dagen där en person berättar om SOU, alltså statens offentliga utredning 1993:89. Mm. Alltså 1993, vi pratar 26 år sedan.
Mm.
Då den hette utredningen Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande. Där varnar utredarna i 7 scenarier för att massinvandring utsätter samhället för en lång rad påfrestningar, varav en del är långsamt framväxande och långvariga skeenden som kan bestå av eller resultera i stigande spänningar mellan olika grupper i samhället eller allmänna sociala spänningar. Förändringar i normer eller grundläggande värderingar som strider mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen. Mm. Ökande brottslighet, särskilt bland ungdomar, växande problem med missbruk av droger, ökande utbredning av epidemiska eller andra allvarliga sjukdomar, långsiktiga försämringar i den inre och yttre miljön.
Ja, men vet, vi såg det inte komma, Ingrid. Caroline Dahlman i Kristianstadsbladet räknar ju också upp en lång rad larmrapporter, får man väl kalla dem. Mm. Med början 1997, då faktiskt den dåvarande S-regeringen själva skrev en proposition och som hade med det här att göra, med alla missförhållanden och problem som fanns med invandrade familjer. 2005 så kom polisen i Göteborg med en rapport där man varnade för grovt kriminella och så vidare. 2007 så skrev dåvarande Beatrice Ask ett debattinlägg. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask i ett debattinlägg om ungdomsgäng i storstäderna, allvarlig kriminalitet. 2010 kom Stockholms dåvarande polismästare Karin Götblad med en rapport i vilken hon pekade på att 5000 unga riskerades att dras in i kriminella nätverk. 2017 beskrev kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg ett problem med lättkränkta män som redan i unga år är tungt belastade. Var känner vi igen detta ifrån, de här lättkränkta unga männen, Ingrid? Jo, boken Helig vrede av vår vän psykologen Nikolaj Sennen, som konstaterade efter att ha jobbat med unga muslimska män i många år på ett danskt ungdomsfängelse att det här handlar om en sån liksom fundamental skillnad i inställning till hur man bemöter problem och kränkthet och så vidare. Så att vi kommer aldrig kunna överbrygga det.
Nej, så är det. Och därför finns det bara en lösning och den heter återvandring. Okay. Men jag vill också berätta lite grann om Lars Anders Johansson, som ju är en bra kolumnist som skriver för Timbro. Och han har gjort en artikel idag som heter Våldet och hatet mot majoritetssamhället. Kommer du ihåg att Navid Modiri blev helt chockad när jag påstod att det fanns ett svensk hat?
Mm.
Han har ju lovat att ställa upp. Nej, han har lovat att ställa upp i en intervju med mig och dig nu i december. Och han har redan skjutit upp den en gång, men jag hoppas att den blir av. Jag tror han får svårt för att liksom ta sig ur det nu. Men, och han skriver väldigt bra, Lars Anders Johansson, framför allt om något som kallas resentiment. Och det är, skriver han så här, resentiment är en känsla av underlägsenhet som utmynnar i fientlighet gentemot den som upplevs som orsaken till den egna frustrationen. Känslan av underlägsenhet och mindervärdeskomplex och även avundsjuka utvecklar sig till ett värderingssystem som syftar till att framställa objekten för avundsjukan som lägre stående. Denna försvarsmekanism syftar till att svära individen fri från eget ansvar för att ta sig ur sin situation och skapar en fiende som på samma gång framställs som övermäktig och underlägsen. Mm. Förnedring och avhumanisering av denna fiende är ett sätt för den som är fylld av resentiment att på samma gång bekräfta sin världsbild och upprätta sig själv i en ny makthierarki. Nu har jag en känsla av att Stefan Löfven inte förstår så här många svåra ord. Men jag twittrade den och skrev till att socialdemokrat, kan någon av er läsa denna högt för Stefan Löfven?
Ja, tänk då denna mekanism i kombination med att man kommer från en väldigt våldsam kultur och gener som vi pratade om innan. Det fattar ju vem som helst att det här är recept på katastrof. Nu sa jag det på svenska och inte på engelska. Nej, men alltså jag läste Ganman på Facebook. Jag tror jag skickade länken till det. Han skrev om Stefan Löfven i veckan att jag tror att Stefan Löfven är nog en myskille. Han är en otrevlig och snäll farbror och sådär. Liksom. Det är nog inget större fel på. Det enda felet är att han lever på 50-talet.
Mm.
Och det gör ju att han inte är så där superlämplig att vara liksom statsminister i Sverige 2019 såklart. Och det är just det här med korv med bröd grejen och mod och hockey och alltså han lever kvar i en verklighet och så pratar han om, när han pratar om jobb, det är jobb och skola, skolgång, utbildning och vad det nu är då, va? Jag tror att han menar det, för i hans värld så är vi fortfarande där i 60-70-talet kanske i bästa fall, i sämsta fall på 50-talet, där det är den allmänna, den fullständigt heliga graalen som kan lösa allting. De här mer komplicerade förklaringsmodellerna finns inte i Stefan Löfvens värld.
Nej, och framförallt var Sverige på den tiden ett homogent samhälle där Just. Hans recept fungerade därför att svenskar tror på dialog och vill inte vara kriminella. Även om man kan tjäna hundratusentals kronor i månaden så är det inte någonting som är särskilt frestande för de flesta svenskar.
Mm. Förutom för Linnea Claesson.
Ja, just det. Men som sagt, det ska bli väldigt intressant. Jag läste också Torbjörn Nilsson i Expressen. Han är också en väldigt intressant krönikör. Han skriver ofta väldigt initierat och lite nytt sådär. Saker som man inte har läst på alla andra ställen. Och han gör en märklig men ändå ganska intressant jämförelse mellan Stefan Löfven och Tage Erlander. Och då tänker du, Tage Erlander var ju landsfader. Nej, det var han inte när han kom till. Han var en sån där, kompromisslösning.
Mm.
Det var ingen som trodde på honom. Han skulle inte stanna så många år. Och sen så var han statsminister i nästan 30 år. Men jag säger att det finns någonting som förenar dem och det är underskattningen. Alltså att vi underskattar dem. Men jag vet inte om man kan underskatta Stefan Löfven. Okej, han har ju den där förmågan. Han har ju varit i blåsväder förr och han kommer tillbaka. Men det är ju inte för att han är så himla skicklig, utan det är ju därför att han kanske inte bryr sig om vad folk säger om honom. Eller att läsa det.
Nej, alltså jag tror det kan finnas en poäng i det så tillvida att han kommer undan med en hel del just av den anledningen som jag precis nämnde, att folk tycker lite synd om honom och tycker att han verkar lite fumlig och lite sådär. Han är så oförarglig så det är svårt att bli arg på honom. Alltså i veckan när du och jag pratade om vad vi skulle ha för tema idag så var jag ju lite anti och tyckte att ska vi verkligen mobba stackars Stefan Löfven mer därför att jag tyckte lite synd om honom. Och jag vidhåller det, att jag tycker att det är lite äckligt när en del folk dyker upp från när och fjärran helt plötsligt. Stefan Löfven är precis samma människa nu som han var för en vecka sedan. Men nu helt plötsligt ska alla fram och liksom, nu kommer jag med en anglicism, jag är ledsen, pick the bones off the corpse. Ni vet, som gamar gör, va? Det som är flock gamar. Alla ska dit och riva loss lite kött. Och det kan jag tycka är lite äckligt. Det är en mobbmentalitet som jag ogillar extremt mycket. Var var ni för 2 veckor sedan? Alla ni som nu helt plötsligt...
Jaja, vi har ju varit på det torra, för vi har kritiserat Stefan Löfven i flera år. Ju,
absolut. Så att, nej, det är inte oss jag menar. Utan jag menar andra som vill liksom... Som ska fram nu och visa och passa på att sparka på en som redan ligger ner. Så jag tror att, men det, de instinkterna tror jag inte kanske att jag hade fått för Tuffe Uffe eller någon annan. Jag hade definitivt inte fått det för en sån arrogant typ som Ygeman.
Nej.
Du vet. Men det är någonting med Stefan Löfven som gör att man tycker lite synd om honom.
Jo, men det är väl det här att han verkar lite bakom. Men jag menar nu, alltså... Han är Sveriges statsminister. Det är faktiskt väldigt viktigt vad han gör och säger. Och det var det första jag skrev på Twitter när jag såg den här agendaintervjun. Jag skäms över att vara svensk och behöver kalla honom min statsminister. Det är pinsamt och uselt och dåligt. Och det som är intressant nu, om det nu är så att gamarna är på väg för att rycka de sista köttslamsorna från hans lik, då är ju det att det måste bli någonting nytt. Och inte för att jag tror att sossarna kan gräva fram någon som är bättre, och de har ju själva satt sig i en hopplös situation genom den här januariöverenskommelsen, JÖK:en, som inte tillfredsställer varken höger eller vänster och som skapar enorma splittringar i hans eget parti. Men har vi riktigt tur, Maria, riktigt tur, så får vi ett extraval.
Åh, halleluja, tänk dig ett extraval när SD nu opinionsundersöks på uppemot 30% i en del mätningar, men i alla fall runt 25 i en hel del andra. Det hade varit mumma det, alltså. Vi kan ha våra synpunkter på Sverigedemokraterna, men de är ju typ det bästa alternativet vi har just nu. Så att, och det hade varit en politisk jordbävning, såklart.
Alltså, ja visst, och det hade åtminstone kunnat påbörja en tillnyktring av Sverige.
Absolut.
Och jag vet att det är ju det här med att Kristersson bad om ursäkt, och det har ju häcklats överallt. Ja, och vilka var det han bad om ursäkt? Vilka nämnde han? Ja, Mauricio Rojas och Alice Teodorescu som
jobbar för
arbeta på Moderaterna nu. Ja, visst. Men kom ihåg, det är, jag vet inte när vi hörde en svensk sjuklöverpolitiker be om ursäkt för någonting senast. Och ja, han satt i Reinfeldts regering, och ja, det finns ett klipp från när han var i 20-årsåldern och sa att det skulle vara fri invandring. Och ja, jag vet allt det, jag litar inte ett dugg på Ulf Kristersson, men det betyder någonting att han har bett om ursäkt, och det kan bara gå åt ett håll efter det, tror jag.
Och precis, och du sa ju med en gång, för jag var också så här, liksom, det här betyder ingenting. Nej, men baby steps, sa du. Baby steps i rätt riktning. Och det var en annan grej som jag reagerade på också. Han passade också på i den här, det var väl ett Facebook-inlägg från början, att ta SD försvar så tillvida att han drog själv in det. Det hade han ju inte behövt göra, att de borde fått sitta med vid de här krissamtalen om kriminaliteten. Vilket för mig var ytterligare ett steg mot det här konservativa blocket med SD, KD och M. Och jag vet inte, det kan vara de mer elaka observatörerna av Ulf Kristersson, bland annat i Danmark, menar ju på att han är en parfymförsäljare som gör vad som helst för att tillskansa sig makt, och han vill ju säga vad som helst, och nu har han kommit på att det här är vägen till makten för mig.
Ja, precis. Och visst, och som sagt, han har säkert inga altruistiska motiv i detta, eller kanske ens att han vill göra någonting bra för Sverige. Han kanske bara vill komma till makten. Men om han tror att det bästa sättet att komma till makten är att göra någonting bra för svenska folket, ja, men då säger jag välkommen ombord.
Ja, ja, absolut. Vi är beredda att svälja en hel del förtret i det här läget, Ingrid. Men nu har vi hållit på och gagga och babbla, så vi kommer inte att hinna med mer idag.
Nej, Då får vi spara, vi har en del göttiga saker kvar, får vi spara dem till måndag om inte nu världen går under eller det sprängs överallt så vi inte hinner
med det. Även om den hade gjort det så hade vi fasen suttit här och poddat.
Ja, det kan du vara helt säker på. Mm. Ja, då får vi väl önska våra tittare och lyssnare och våra kära, kära sponsorer en fantastisk helg. Och så hörs vi och ses på måndag.
Det gör vi. Ha en underbar helg alla. Puss och kram!
Puss och kram!